Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur, där temat idag är barnteater. Vi besöker Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga i Helsingborg. Vi följer också upp debatten om den postdramatiska teatern, debatten som har förts på kultursidorna i en månad. Har kanske barn- och ungdomsteatern lösningen på det där som Jonas Gardell efterfrågade när han drog igång debatten? Och så besöker vi Rosengård i Malmö. Där har Malmö stadsteater startat en egen skådespelarutbildning. Jag heter Jack Lans. Nu ska vi till Helsingborg.
Inte ens en gammal fågel att leka med.
Visst är det fantastiskt.
Nora Makander, du är på plats på scenkonstbiennalen Bibu i Helsingborg. Hej!
Hej!
Vad händer där du är just nu?
Ja, men just nu så pågår det någon form av dansundervisning här intill mig. Besökare som har varit inne och tittat på föreställningar kan få göra några små danssteg. Och lite längre bort så har vi ett samtal, så det är ganska mycket som händer här faktiskt.
Ja. Det låter så. Jag hör en pratsam stämning bakom dig. För den som inte känner till, vad är Bibu för någonting?
Ja, men Bibu är ju en scenkonstbiennal för, eller med fokus på barn och unga. Den har funnits sedan 2006 och anordnas varannat år. Och det är lite av en händelse i branschen för utövare och barnteaterforskare. Man får mötas här, utbyta tankar, idéer, samarbeten. Så att det, ja, det är en stor händelse i Helsingborg och i branschen helt enkelt.
Mm. Och du som har hunnit prata runt lite med folk, vad pratar de om i år?
Ja, men i år så pratar man väl ganska mycket om det här med tillgänglighet inom teater och scenkonst. Hur ska man göra för de som liksom inte har möjligheter att komma själva till teatern eller dans, så att säga. En annan snackis skulle man kunna säga är att det här är ju första året som barnteaterbiennalen anordnas efter Susanne Ostens bortgång. Så att det finns... Dels visar man hennes pjäs med deras barn, men man har också ett samtal om hur det är att liksom göra teater i hennes anda.
Ja,
så det är väl några av dem.
Spännande. Och du ska själv prata vidare med lite folk där nu, eller hur?
Ja, men precis. En del av den här biennalen är samtalen och föreläsningarna, att det kommer forskare hit. Och med mig nu har jag Elinor Lidén. Du är barnteaterforskare och du har haft ett samtal igår. Kan du inte berätta lite om det?
Ja, precis. Det hette Ung publik som aktörer i scenkonst. Och det var en presentation av ett tvåårigt forskningsprojekt som jag precis har avslutat. Och det handlar inte om barn på scen, det handlar om barn och unga som... kan man säga, utövar aktörskap och köper biljetter för att själva på eget initiativ ta del av scenkonst på sin fritid. Och lite kort kontext kan man bara säga att de flesta scenkonstföreställningar som vi tillhandahåller barn och unga sker under skoltid. Så att vi har faktiskt med en publik att göra som faktiskt inte själva har valt att vara där. Något som jag har kallat för barnteaterns scenario. Men i mitt forskningsprojekt så har jag samtalat med barn och unga som gör just det. Som på sin fritid köper biljetter och tar del av scenkonst utanför skoltid.
Mm. Och just det här att du sa liksom att det är... Man tar del av teater under skoltid, det är nästan ett tvång. Vad gör det liksom med skolteatern, tänker du?
Alltså jag har i tidigare forskningsprojekt har jag fokuserat på just det. Och innan barn och unga går så skulle jag säga att man tänker rätt mycket om att det här är någonting som vuxna vill att vi ska göra. Därför att det blir som ett obligatorium. Det här kan vi också se i forskning från Storbritannien med en forskare som heter Matthew Reason som raljerar lite och säger att, ja, men det, att gå på teater är lite i paritet som att gå till tandläkaren. Det är något som vuxenvärlden vill att vi ska göra. Men min erfarenhet är att efter att de har varit tagit del av den fantastiska högkvalitativa scenkonst som vi har i vårt land så är de omvända. Det är någonting de verkligen tycker är fantastiskt och kul och vill göra mer av.
Och du nämnde det här att det finns barn som går själva och du har träffat dem. Hur kan du berätta om de barnen?
Ja, det finns så jättemycket att säga. Det förändrar hela mitt synsätt ska jag säga. Men mycket handlar om att eftersom de flesta spelas på skoltid, så att vill man titta på scenkonst utanför skoltid så hamnar man ofta på vuxenföreställningar. Eller vi kallar inte det vuxenföreställningar, för det är normen, det behöver vi inte benämna. De säger att det är dyrt. Det faller inte under någon subvention. De har inte råd. De förhandlar med betyg för, med föräldrar och släktingar för att kunna komma dit. De möts också lite olika av vuxenvärlden väl på plats. Antingen så tittar man lite på dem med skepsis. Vad gör ni här? Kommer ni kunna sköta er? Eller så får man bokstavligen en strålkastare i ansiktet. Och, vad roligt att vi har två ungdomar här. Vad fint. Och så, man känner sig liksom som att man inte riktigt tillhör den här världen, och det är precis det vi inte vill signalera. Så där måste vi vuxna bli mycket, mycket bättre och rannsaka oss själva. Mm.
Och om barnen själva fick liksom bestämma, hur tror du att det skulle se ut då?
Det skulle vara billigare, det skulle vara mer tillgängligt och det skulle kommunicera direkt till dem. Vi har infrastrukturen, tror jag, för att kunna klara det här, men vi vuxna måste tänka om lite om hur vi paketerar, men vi måste sänka priserna.
Det är en prisfråga helt enkelt.
Det är väldigt mycket en prisfråga, men också ett tilltal. De vill gå på teater med oss vuxna. Det är vi som drar upp den här generationsgränsen, det är inte de. Frågan är om vi är beredda att dela publikplatserna med yngre. Mm.
Men har du sett någon förändring i det här där man liksom snappar upp det här att det faktiskt är barn som vill gå själva liksom, utan föräldrar eller så?
Absolut. Vi har jättemånga fina initiativ. Några har pågått väldigt länge. Men jag tycker jag ser mer och mer att det bildas associationer, nätverk, ambassadörskap. Där vi vuxna bereder plats för barn och unga att komma. Så att det behöver vi se mer av. Och de behöver också sänka gränserna. De flesta är från 18-19 år. Jag tror vi har en ganska stor klick. Det är svårt att säga för att de är svåra att hitta och få tag i, men min fingertoppskänsla i det här och efter att jag träffat de här barnen och unga är att det finns en stor klick 10-15-16 år också som uppåt som vill vara med i de här sammanhangen. Mm.
Och kan du berätta lite mer om de här barnen och det här intresset som de har?
Oj, ja, men det är så mycket. Det är framförallt ska man säga att det var väldigt svårt att hitta dem eftersom jag ville lyfta bort skolan som lager. Så det var lite svettigt ett tag och tänka hur ska jag få ihop det här? Men det är väldigt, jag måste säga att det är på riktigt djupa konstnärliga diskussioner och samtal som jag har fört med de här 13-15-åringarna ska jag säga, att som det var i det här projektet. På riktigt givande samtal som jag önskar att fler vuxna fick möjlighet att göra. Att vi vågar möta de här barnen och unga och gärna med en beredskap om att de här mötena kan faktiskt färga om oss själva. Att vi kan ändra på våra uppfattningar. Jag tror att det är precis vad vi behöver just idag. Att vuxna och barn och ungdomar möts i en positiv, berikande, kreativ, givande, lärande kontext.
Tack så mycket, Elinor Lidén. Och med det så tänkte jag att vi skulle höra lite på vad barnen själva säger om att ta del av teater. Min kollega Rasmus Krosin har gett sig ut i Stockholm och frågat barn vad de tycker om teater.
Nadja är 13 år gammal.
Ja, Lilian, 13 år gammal.
Nej, 14 år gammal.
Typ en månad sedan. Vi var på en, vad heter det, teater vid T-centralen. Där på någon stadsteater. Frankenstein. Jag tyckte mest att hur de framförde pjäsen var väldigt bra. Och att man fattade storyn, fast man kanske inte har läst boken som den är baserad på.
Räknas Strassel, alltså den här. Ja, den gick jag på typ ett år sedan, tror jag. Nej, jo. Ett år sedan. Den var jättebra. Det var roligt för att det var jättemycket rolig humor. Och det var så här kaos och det var jätteroligt att se på.
Jag tycker att de inte brukar vara så spännande oftast när man går med skolan. Att de är kanske är mer lugna och inte så mycket som man kanske själv vill kolla på.
Alltså lite, det är ofta inriktat mot yngre. För de är lite barnsliga och inte jättebra story som du sa.
Jag heter Hugo och jag är 6 år. Just det, jag fyller 7 år. Och... Vad ska jag säga nu? Jag var senast i teater när med förskolan någon gång. Ja, det var kul. Är vargen när de tog någons ägg. Ja, 10. 5. Det var ganska länge sedan. Jag var 4.
Kommer du ihåg om du tyckte det var kul?
Jag heter Alba Larsen. Jag är precis fyllt 10 år. Jag brukar gå ganska mycket på teater ibland och har stått själv på scen Alltså jag brukar gå med min mamma. Vi gick ju på Matilda teatern. Den var jättekul. Det var mycket som hände på samma gång. Det var liksom jättemycket saker som hände på den. Eller just det, vi hade ju en teater för inte så länge sedan som kom till vår skola som vi fick titta på. Stenåldern och massa sånt. Nej, vikingar hade vi på med och gudar. Och då så kom det en teater och visade oss det på skolan.
Ben, jag är 5 och 1/2.
Har du varit på teater någon gång?
Jag har varit med i förskolan.
Vad var det för typ av pjäs, kommer du ihåg
det? Det var en tjej som hette nästan som min lilla syster Alba, men hon hette Ava. Och då är det en förskola utan stängsel, så man hade liksom en röd linje som inte fick gå över. En dag gick hon över den och då blev hon vilse. Ja, och vi har också den boken på förskolan.
Ja, och en som jobbar med det här i praktiken, det är du, Paula McManus. Du är konstnärlig ledare på Ungscen Öst, Östgötateatern i Linköping. Vad är dina reaktioner när du hör det här?
Jag blir bara så glad, för det är ju så här, vi pratar om barn som grupp, men det är ju individer. Det var ju olika personer vi hörde som hade haft olika upplevelser av en föreställning, och det är ju så det är. De är ju också människor med olika smak, olika tycke och tycker massa olika saker. Så jag blir så himla glad att höra det. Det är ju verkligen så.
Samtidigt så säger de att det inte är så spännande, det är lite barnsligt när man går med skolan. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker att det där är jätteviktigt. För länge sedan var jag programledare på ett program som heter Bullen. Och det var ju 11-åringar som tittade på det. Och vi sa, det är 11-åringar som tittar, men vi gör för 14-åringar. Så barn eller unga, man tittar alltid uppåt. Man vill ju känna sig utmanad. Man vill känna att det är på gränserna av det man kan klara av. Vi hade en föreställning som handlade om lite om hångel och sådär, som var för mellanstadiet. Och då var det någon kille som sa så här, får vi ens titta på det här? Och såg jätteglad ut.
Men jag tänker, du är ju liksom konstnärlig ledare och jobbar med de här frågorna. Hur gör ni? Hur jobbar ni med det liksom?
Nej, men framförallt så handlar det om att hitta liksom konstnärer som verkligen vill kommunicera med den unga publiken, som verkligen vill möta dem. Och det kan man ju säga att man vill, men sen i praktiken så vill man mest göra sin grej. Så det gäller verkligen att hitta de här personerna som har det där tilltalet och som är intresserade av den unga publiken. Och sen handlar det också om att så här, hitta liksom rätt målgrupp och vilka ska vi spela för. Sen använder vi oss jättemycket av referenser. Referensgrupper när vi då jobbar fram föreställningarna. För att liksom, ja. Och då får man ju ändra. Jättemycket får man ändra. Och bara, nej, vi tyckte att det skulle bli bra så här. Det tyckte inte de. Då får vi gå hem och göra om. Och det är jättebra. Det är jättebra för egot också. För det slås sönder hela tiden.
Men märker ni liksom, får ni reaktioner direkt? Märker ni när det inte funkar och sånt? Liksom?
Alltså det märks på en gång. Jag brukar försöka åka ut så tidigt som möjligt med en produktion, kanske till och med att läsa manuset, åka ut i ett klassrum till exempel och läsa kanske några scener. Och man märker direkt i rummet, så går de igång på dem, tycker de inte är intressant, händer någonting. Och som tur är så har det oftast gjort det, men man kan också märka att det här kommunicerar inte, de är inte med. Och det är jobbigt och allvarligt, då får man tänka om.
Då får man helt enkelt göra om.
Ja, man måste göra om bara direkt.
Men jag tänker, du nämnde innan när vi pratade att de första 5 minuterna är väldigt viktiga. Kan du berätta om det?
Ja, det är ju sådär att, så tror jag att det gäller vuxna också. Att liksom att de första, att förankra och liksom vad handlar det här om? Och på vilket sätt och vad är det för form det är? Är det roligt, är det läskigt och sådär? Att det känns, man måste fånga dem första 5 minuterna. Sen så en vuxen publik kan hålla kanske 10-15-20 minuter ibland att vara i ovisshet. Den unga publiken behöver ganska snabbt förstå vad är det för premiss liksom, vad handlar det om och vad är det för slags teater vi ska se. Fattar de det och är de med på det, då är de med på vad som helst. Då är de ju, om man jämför med en vuxen publik, då kan ju de vet ju inte vad teater är, så de kan inte tycka någonting, men om man fångar dem efter de första 5 minuterna så brukar det gå bra.
Att se teater i skolan är ju för många det första mötet med teater. Har ni sett liksom när det ger utdelning så att säga, att de kommer tillbaka och sånt?
Ja, för mig har det verkligen varit så där, den liksom drivkraften i det här att de ska vilja se teater igen. Att vi ska göra så pass bra teater så att man, om man frågar, vill ni komma tillbaka, så att de säger ja. Och jag tycker att det har varit det gensvaret. Och precis som Elinor sa innan, att liksom föreställningen om vad teater är, det finns ju många som har, de tror att de vet vad det är och att det är tråkigt. Men ofta så tycker de att det är jättekul. Och vi har ju spelat här nu i Hjälp de kommer, vår föreställning och några skolföreställningar. Och de reaktionerna, det är sånt där som man lever på liksom resten av livet. Det är som det bästa jag sett. Och jag vill komma tillbaka. Och också när de säger så här, apropå det Elinor sa, som jag vill komma tillbaka när spelen är nästa gång, för jag vill ta med min kompis eller jag vill ta med min familj eller något sånt. Så det gäller ju verkligen att man måste jobba svinhårt för att det ska bli så bra och så kul så att de vill komma tillbaka.
Fint. Jag tänker liksom, märker ni när man gör, hur gör man bra teater för barn liksom? Finns det något recept?
Nej, men jag tror att man måste faktiskt vara ganska noga med storyn. Jag tänkte på lite det de sa. De reagerar väldigt mycket på när de inte tycker att det hänger ihop. Liksom de är väldigt bra på... De är dramaturger. De är väldigt duktiga på det. Och märker när man har fuskat. Och när man tycker så här, nej men det spelar ingen roll. Man etablerar någonting som sen inte kommer tillbaka. Det har de glömt bort. Nej, det gör de inte. De bara, men det där då? Eller han då? Vad är han? Så att de har liksom, det är höga krav. Och levererar man på det? Levererar man, om man säger att man ska berätta en historia, då måste man berätta den på ett bra sätt så att de köper det. Det är kvalitet. Det förstår ju de också.
Har det ändrats på något sätt hur man berättar för den här publiken? Alltså jag tänker med sociala medier och TikTok och allt sånt.
Nej, jag tycker inte det. Vi är ju människor på något sätt. Och så fort du börjar berätta en historia om en människa så är alla med på det. Det tycker jag är så fascinerande. Det är ju, måste ju vara sen vi satt runt lägerelden och pratade. Och bara, det var en gång en, och så fortsätter man. Och det är samma grund. Liksom, alla vill vara med på historien, tycker jag. Så det har ju nog inte förändrats.
Tack för det, Paula McManus. Och med det så säger jag tack för mig. Tillbaka till dig, Jack, och studion.
Tack så mycket, Nora Makander, vår reporter på plats på Bibu i Helsingborg, scenkonstbiennalen för barn och unga, som pågår resten av veckan. Men innan du åkte dit, Nora, så hann du också åka till Rosengård i Malmö. Där har Malmö stadsteater startat en egen skådespelarutbildning som de kallar Ungdomsensemblen. Och nu debuterar gruppen med Picknick på slagfältet av Fernando Arrabal, en komedi om krigets absurditet.
Alltså jag liksom visste aldrig hur mycket jobb det är liksom bakom scenen. Hur många människor som är involverade i en sån pjäs.
Alla har sin rekvisita med sig.
18-åriga Ebrahim är yngst i ungdomsensemblen som startats på initiativ av Malmö stadsteater.
Och vi har ju liksom en ganska liten pjäs. Vi är ungdomsensemblen. Alltså vi är inte liksom så viktiga kan man säga. Men ändå så är det många människor som är involverade. Jag blev helt förvånad när jag såg alla vara med. Bara, är ni alla här för oss?
Är ni redo? Är ni på plats? Spelar så mycket roll för mig.
Bara ett stenkast från Rosengårds centrum ligger den vitputsade pampiga herrgården som gett namn till stadsdelen. Här har det bedrivits teaterverksamhet sedan början av 90-talet. Hit flyttade Malmö stadsteater förra året sin barn- och ungdomsverksamhet.
Vi börjar med att släcka ljuset.
En gång i veckan har ungdomarna träffats här. Tillsammans med två dramapedagoger har de utbildats inom skådespeleri och allt som hör till teaterarbete, både på och bakom scen.
Ljud och ljus. Toppen. Var ska vi då börja nu?
Flera av dem har ingen eller väldigt lite erfarenhet av teater sedan tidigare. Gemensamt för dem alla är att de länge velat lära sig mer. Som 20-åriga Abdullah.
Egentligen det här är första gången jag går upp på scenen faktiskt i mitt liv. Och det här var den första gången jag är på teater. Som jag har alltid viljat att göra det. Men i början tänkte det här kommer inte funka. Det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet. Jag kommer inte klara det här och sånt.
Eller som Ebrahim.
För att liksom kunna bli bra på detta så behöver man erfarenhet med det. Men det är omöjligt att få erfarenhet när det är liksom... Så få saker man kan göra. Så detta ger verkligen möjlighet för de som vill fortsätta med skådespeleri, teater, film kanske, vad som helst.
Herr kapten, jag känner mig så förskräckligt ensam. Kan du inte ställa lite kompis till mig?
För det första, gemenskapen tycker jag är det roligaste. Man samarbetar på alla sätt. Det låter konstigt, men det är kul att saker och ting kan gå fel. Till exempel, det är mycket som kan liksom förändras så på några sekunder.
Deltagarna är mellan 18 och 24 år och kommer från olika håll i och utanför Malmö. Några av dem går fortfarande i gymnasiet. Andra pluggar på universitetet eller jobbar.
Mm. Har ni era saker också buppat?
Ja.
Och redo för start?
Det gör jag då.
Ja, jag tror att vi har ändrat lite i introsen.
I en av herrgårdens flyglar finns en blackbox-liknande scen. Här pågår repetitionerna inför det som ska bli ungdomsensemblens debut.
Hörni, jag tycker att vi kan köra ett genomdrag.
Ja.
Men först tar ni en liten paus.
Mm. Ja.
Picknick på slagfältet av den spansk-franske surrealisten Fernando Arrabal. En komedi från 1959, skriven under Franco-diktaturen, i ett Spanien präglat av censur och politisk repression. Den handlar om krigets absurditet och om två soldater som möts på slagfältet.
De är väldigt förvirrade, de vet inte vad de gör riktigt där. Helt plötsligt så kommer föräldrarna och vill ha picknick med en av soldaterna, deras son.
Sapo!
Min son!
Jättekonstigt.
Min son!
Picknick på slagfältet har alltid varit en aktuell pjäs.
Karim Rashed är dramapedagog och har lett gruppen från de första prövande stegen till att de nu ska möta en publik. Han är även regissör bakom föreställningen.
Aj, det gör ont!
Vad är det för håll mot en fång?
Hur många gånger har ni sagt åt att man ska vara god och hänsynsfull mot andra?
Jag gjorde det med vilja.
Dels för att den handlar om krig och den är väldigt roligt att spela. Men det ändå handlar om mycket allvarlig fråga.
Jag blir aldrig färdig. Har du lärt reglerna?
Jo.
Nå, no? Då så.
Att valet föll på picknick på slagfältet har flera orsaker, säger han.
Ungarna i den här gruppen och även i området känner sig också väldigt berörda av det som händer i Mellanöster och i Ukraina. Så jag tycker att den uppfyller den kraven som vi behöver för att få en fungerande ungdomsteatergrupp. Lära sig vad teater är, hur man spelar en karaktär och samtidigt man sätter sig och analyserar en viktig och fin pjäs.
Nå, pojken min. Hur går det med skyttet?
Det har gått långt vidare.
Men vad har du skjutit mest då? Soldater alltså?
Kanske.
Kanske? Inte säkert.
Jag skjuter utan att sitta.
Förutom att lära sig stå på scen har ungdomarna varit involverade i hela produktionsprocessen. Som scenografin, kostymerna, rekvisitan och tekniken. Ungdomsensemblen är en slags utbildning, men framförallt ett försök till att sänka trösklarna till teatern, berättar Karim Rashed.
Jag tycker att det är en viktig insats i Malmö att ungdomar känner och förstår att teater är något för dem, både som konst och som arbete. Det är många som kanske inte har upplevt att teater är en stor arbetsplats. Där finns det väldigt mycket att göra.
Ska jag sortera?
Ja, tack.
Från vart?
Från sista raden i 23.
Vi hittar nog någon annan någon annanstans.
Och vi får en.
Ingefär.
Att ungdomsensemblen träffas just här på herrgården i Rosengård har betydelse, menar 24-åriga Dilek. Hon kommer själv från området och har vuxit upp med barnverksamheten som länge funnits här.
I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp till folk som är i det här området. För att ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet. En ungdomsensemble, en ung grupp där man kan tillsammans utforska gör att man får lära känna sig själv djupare. Mina värderingar kanske inte stämmer. Men det är så kul med teater för att det är alltid konstant utmanas. Dina värderingar utmanas hela tiden. Och det får dig alltid att ifrågasätta vissa saker och också utveckla vissa saker. Men det viktiga är för det mesta att, att veta att det finns någonting mer.
Det är kanske flera som inte vågar stå på scenen, men de kommer kanske hitta något annat på teater.
Karim Rashed igen.
Det är också någon slags brytning i den här tråkiga tanken att teater är bara för de välutbildade, fina människor. Utan det är någonting för alla, oavsett vad man har för ekonomisk läge eller utbildningsnivå. Det är något för alla. Det är många som tycker kanske att det är svårt att stå på scenen, och det är det, men det är inte omöjligt.
Att våga drömma, tänker jag, mer att är viktigt med de här ungdomsansamlarna, att man tillsammans drömmer och motiverar varandras drömmar och våga bli en bättre version av sig själv. Det är vad jag tycker ungdomsansamlen gör med oss tillsammans.
Och för Abdullah, som aldrig tidigare stått på scen, har utbildningen gett mer smak.
Nu tänker jag att jag satsar på stora grejer, eller stora drömmar, säger man det på ett professionellt sätt.
Vad är det, stora drömmar?
Att kanske man kan jobba inom filmindustri, så det är inte bara, det kommer inte ta slut här. Och det här fick mig också att tro på mig själv.
När publiken kommer att sitta här, då är de här för att titta på er. Njut av din replik. Och njut av den stunden där är du på scen. Varsågod att börja nu.
Vi hörde reporter Nora Makander i det här reportaget från Rosengård i Malmö. Detta är P1 Kultur. Den senaste månaden har kultursidorna upptagits av en teaterdebatt. Författaren Jonas Gardell inledde med en kritik mot pjäser utan berättelser och utan dramatiker. Och så var debatten igång. Med oss nu har vi kulturredaktionens teaterkritiker Jenny Telemann. Hejsan!
Hallå, hallå.
Hej på dig. Det har ju varit väldigt många inlägg i den här debatten under en månads tid nu. Ibland lite svårt att förstå vad det är egentligen de bråkar om. Vad handlar den här debatten om?
Ja, den handlar väl om dramatiken som text, skulle man väl kunna säga. I alla fall så började den med det. Men sen blev det en lång en om metod och innehåll och estetik och allt möjligt kul.
Dramatiken som text, vad menar du då?
Ja, alltså det började ju egentligen med, som du själv nämnde där, med att Jonas Gardell skrev en ganska rolig och arg text i Expressen. Och det här var ju i slutet av april, så i kulturvärlden var det ju det här väldigt länge sedan då. Där han undrade då väldigt kort sammanfattat varför det han såg på scenen sällan var liksom, du vet, pjäser skrivna av dramatiker som kan dramaturgisk båge och vändpunkt och fördjupning, utan mer så här fluffiga koncept utifrån till exempel en klassisk porrfilm, han menar väl då Fäbodjäntan som går nu, Thunbjörks foton eller Chattskandalen i Alingsås som var hans exempel. Och då får du tänka, han menade liksom uppsättningar utan riktning, dålig dans, brist på handling tyckte han då. Och så frågar han om det här är teater för TikTok-generationen. Kanske inte dåligt, men har man liksom strukit pjäsförfattarens kunskaper? Det var väl hans lite spetsiga inlägg som drog igång den här debatten.
Ja, lite spetsigt där. Då fick han ju också kritik. Vad är det för röster som säger något annat?
Ja, sen har liksom svaren och tankarna ur teatervärlden droppat ner här under hela maj. Och det går ju inte riktigt att dra allihopa, men jag kan dra lite grann att liksom tydliga svar kom ganska direkt. GP:s Johan Hilton, han kallade till exempel den här sortens koncept för ett storstadsfenomen och tyckte att liksom vimsigt tolkade klassiker, det var ett mycket större problem. Och Dagens Nyheters Kristina Lindqvist, och hon pratar ju faktiskt sen här hos oss ibland med mig till exempel. Hon menade väl kanske väldigt hårt sammanfattat att liksom Jonas Gardell var på något vis föråldrad, kanske lite populistisk. Och hon påpekade att moderniteten har på något vis ifrågasatt det här med klassiskt berättande i 200 år. Och också att, ja, om vi nu pratar text, alltså den dramatiska texten har liksom många fler, vad ska man säga, språkfilosofiska dimensioner än såna här dramaturgiska bågar. Och det roliga är att där hade man ju kunnat stanna, du vet, lite så här kulturkrigsretorik, de nytänkande mot dem i någon bemärkelse, lite så här allt var bättre för debattörerna, hade kunnat liksom hamra på varandras gässor. Men den här debatten har utvecklats till ett, i mitt tycke i alla fall, så här väldigt levande samtal om hela teaterns värld.
Mm. Har de kommit fram till någonting då? Har den här debatten lett till några nya insikter, skulle du säga?
Det kan man väl absolut säga. Alltså, dels har det ju öppnat en dörr. Man har började i texten och lite spetsigt, men sen har man liksom diskuterat produktionsvillkor, feghet, hur är det att vara skådespelare med teknik i ansiktet? Hur får man tag i en teaterchef nu för tiden som ung dramatiker? Vad är ett experiment? Vad är slarv? Vad är berättande? Sen har det retats ganska mycket över generationsgränserna, vilket jag tycker är kul att några yngre debattörer liksom mobbar de äldre för att det är de som är stelbent moderna på något sätt, att det ska lösas upp, medan unga då, det är väldigt roligt att höra alla de här unga rösterna nu också från Bibi, de vill känna någonting, de vill engagera sig i karaktärerna, det är de äldre som vill intellektualisera liksom, både i salongen och på kulturskina. Så det är ju ett axplock, men det är en kul debatt för att det är ingen som är riktigt enig om att teatern mår dåligt. Det är mycket som spelas av alla sorter, där mår nog egentligen ganska bra.
Mm-hmm. Det är ju i alla fall några i debatten som har lyft fram ett begrepp, den postdramatiska teatern. Det var väl lite här du berättade om, en teater utan ett manus eller en dramatiker som har skrivit pjäsen och så vidare. Skulle du som teaterkritiker säga, finns det någon postdramatisk teater?
Ja, det gör det ju, men det där är ju mera kanske ett akademiskt begrepp med rötter i 60-talet som handlar om det sceniska uttrycket och avpsykologisering. Det var väldigt många vokaler i det ordet. Men för att säga det lite mer enkelt så kan man väl kanske säga att det finns väl ändå, man kan skönja två sidor i den här debatten ändå. Om du tänker, en menar att den skrivna dramatikens ord är ändå centralt. Alltså historieberättande för scenen är en egen konstform. Man kan inte ersätta den med massa associationer. Den kräver djupläsning. Man kan inte bara utgå från den. Då blir det ytligt. Och så finns en annan sida inom teatern som understryker att det här skrivna ordet, det är en del av verket. Ett element som kan brytas ner eller användas. Hittas på i grupp. Alltså att hantverket skriva pjäs är liksom bara ett syskon bland andra till bildberättande och koncept och rörelse och sådär. Så det blir ju väldigt dynamiskt. Man skulle också kunna säga så här: sluta spåna ihop pjäser av typ budgetpropositionen och anställ en riktig dramatiker som kan skriva, kanske den ena sidan säger. Äsch, lägg av sig den andra sidan. Låt dig inspireras av ungdomar och deras stora dramaturgivana. Varför inte från TikTok? Och glöm aldrig Brecht. All teater kan vara genial eller outhärdlig. Det handlar om mycket mera. Så att, men det som är väldigt kul med det här, det är att det är liksom en teaterdebatt som inte handlar om pengar. Den handlar inte om bitterhet över villkoren, utan en levande och kul debatt. Flera debattörer kommer också tillbaka i den här långa tråden och är på mycket godare humör och säger, det här var kul. Är kulturkriget över?
Det lät upplyftande och dessutom blev det mycket tydligare nu, tycker jag också. Tack Jenny Telemann, teaterkritiker på Kulturredaktionen, för den här sammanfattningen.
Tack, tack.
Och vi ska lyfta in ännu fler i den här debatten. Faktiskt redan ett halvår innan debatten drog igång så skrev Malin Axelsson, som är konstnärlig ledare på Riksteatern Barn och Unga. Hon skrev att barnteatern visar vägen för vuxenteatern med mycket nyskrivet och med stora berättelser. Har kanske barnteatern lösningen på det där som några i debatten har saknat? Det där ska vi prata vidare med. Med oss har vi nu från scenkonstbiennalen Biby i Helsingborg några verksamma i branschen. Eli-Sofie André, dramatiker och manusförfattare. Hejsan!
Hallå, hallå!
Hallå, hallå! Och Olof Hansson, konstnärlig ledare på Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby Husby i Stockholm. Hej!
Tjena, tjena.
Tjenare. Om vi börjar med dig, Eli-Sofie. Du som dramatiker, vad tycker du om Jonas Gardells appell för mer berättelser i svenska pjäser?
Ja, alltså, som sagt, nu är jag ju jävig kanske som att jag är dramatiker själv och jag har en 500 000 i studieskulder från Stockholms dramatiska högskola. Men jag är ju team Jonas Gardell väldigt hårt i den här debatten.
Varför då?
Nej, men jag tycker ju som sagt att det är så här, koncept i all ära, det är skithärdigt, det kan vara kul och det kan vara spännande, men det behövs oftast en dramatiker, eller typ alltid, det behövs alltid en dramatiker. Och det tycker jag också är väldigt tydligt när man går och ser de här konceptteaterföreställningarna, att jag sitter alltid och tänker, åh, vad kul det hade varit ifall det fanns en röd tråd, eller karaktärer som man ville bry sig om. Alltså ja, sådana liksom små detaljer som gör att varför jag gillar teater och varför jag vill jobba med det. Typ.
Mm. Ja, du känner igen dig i den här bilden som Jonas Gardell först målade upp. Olof Hansson, vad tänker du?
Jag tycker det var väldigt rolig start med Jonas slängiga mot teater. Men det saknas ju inte berättelsen på teater. De flesta uppsättningar som görs har en berättelse, har en dramatiker. Så där blir det liksom lite osakligt faktiskt, tycker jag. Jag är förtjust i andra ingångar. Jag tycker en jättestor ingång är berättelsen, men man kan ha andra ingångar. Jag var såg Fäbodjäntan förra veckan och jag hade så roligt som jag inte haft på länge, och samtidigt får jag verkligen jättemycket en historia om Sverige och pornografi och en berättelse också i det.
Ja, men om du ändå säger att du får en berättelse där, hur kan man göra teater utan det där traditionella berättandet?
Det här är ju ÖFA-kollektivet som har gjort många berättelser de har gjort. Jag minns Gråtbjörnens folk också, som jag tyckte var hysteriskt rolig. Där de skapar kollektivt utan dramatiker. Det rörelsemässiga är lika viktigt som ordet. Rummet har jättestor betydelse. Så jag har svårt för att sätta ordet över allting annat på teatern. Och det är, där tycker jag debatten var härligt. Ja, drog åt alla håll.
Ja, så gänget bakom här Fäbodjäntan-föreställningen, de säger ju själva också att en pjäslös föreställning saknar inte dramaturgi. Man kan, istället för att följa traditionell dramaturgisk kurva, kan man utmana den och så vidare. Man kan göra det på andra sätt helt enkelt. Men vad jag var lite intresserad av var ju hur barn- och ungdomsteatern, som ni själva båda jobbar med, förhåller sig till det här. Vad tänker ni, hur står sig barn- och ungdomsteatern när det kommer till berättelser?
Alltså jag tycker att det är en väldig skillnad på barn- och ungdomsteater och på vuxenteater, om man nu ska kalla det så. Där jag tycker att barn- och ungdomsteater har liksom ofta karaktär, eller hittills har jag inte sett någonting där det inte är karaktärer som man bryr sig om. Det finns liksom alltid röda trådar, liksom tydlig dramaturgi, det vill säga någonting. Och det är väl också, jag menar, jag kan ju också märka det att så här, barn är ju så jävla smarta och de är ju också väldigt tydliga med när de inte gillar någonting. Alltså man får ju höra det direkt. Och det är väl också därför som det är mycket svårare att skriva för barn och unga. Och mycket roligare framförallt. Men jag tycker också att man ser det i allt, tycker jag. I litteratur, i film, i gud vet vad. Du kan göra en jätte liksom pretto, svart och svår, svartvit film som några kritiker kommer älska. Och liksom en liten grupp med vuxna. Men försök att göra det för barn och unga och de kommer att gå efter 3 minuter. Liksom. Så det är väl därför som det mår bättre, tänker jag.
Ja, vad gör det då, den här hårda kritiken från barnen? Vad gör det med vilken typ av produkter man får?
Bättre produkter.
Vad säger du,
Olof? Det är roligt med skolpubliken som jag jobbar också mycket med. Vuxenpubliken kämpar för att få publiken att komma dit. Men skolpubliken kämpar för att ha dem kvar inne i rummet. Den där kampen mellan scen och salong är ju fantastiskt roligt att vara med om. Att det är verkligen skådespelare med en berättelse i de flesta fall måste ju vara så engagerande, annars tappar de sin publik. Mm. Det är väldigt spännande.
Det där låter ju lite som hur Netflix och TikTok och så vidare behöver jobba. Att man väldigt snabbt måste fånga sin tittares uppmärksamhet. Och Jonas Garell i den här debatten pratar också om att teatern kanske blivit scenkonstens TikTok. Vad tänker ni om det där?
Jag tycker egentligen det är lite fel att kalla det liksom för teaterns TikTok. För jag menar, as myself, jag är ofta på TikTok. Och jag kan ju tycka att TikTok är väldigt spännande. Och där är det också att unga själva skapar. De gör fantastiska små egna berättelser. Och de är skitskarpa idag. Just på grund av Netflix och liknande. På dramaturgi och på att skapa egna karaktärer. Och de klipper in grejer och sånt. Så jag tycker egentligen det är fel att kalla det för teaterns TikTokifiering. Jag skulle hellre kalla det för teaterns Facebookifiering. Som att det är boomers som är mycket fokus på här.
Okej, okay, men vad gör det med teatern att man snabbt måste fånga de här unga tittarnas uppmärksamhet?
Alltså, det är ju lite svårt att säga. Jag tror jag är lika beroende av min telefon som ungdomarna själva. Jag förespråkar att vi måste möta det spann av intresse som vår publik har. Är den kortare, då måste vi vara snabbare. Men sen tror jag också att vi ska göra annan sorts teater. Jag tror vi ska göra 6 timmars teater. Jag såg Arv på Dramaten. En berättelse i 6 timmar och man sitter som klistrad hela tiden. Så att åt båda hållen ska vi gå. Det är ju sällan så att vi kan gå åt ett håll, utan vi måste gå åt många håll samtidigt.
Okej, okay, både mer traditionellt berättande där man fångar lyssnaren, tittaren snabbt och våga experimentera. Vad säger du, Elisofie?
Ja, jag håller med. Underbart. Jag vill gärna ha 12 timmars teater.
Ja, då så. Men den här debatten har ju pågått under en lång tid, och som vi hörde från Jenny Telemans sammanfattningar så har det lyfts in många olika aspekter. Vad tar ni med er ur den här debatten?
Men jag tar väl med också väldigt mycket. Jag tycker det är kul ändå att det är en teaterdebatt. Jag tycker det är kul att det är en kulturdebatt också mellan folk i branschen. Och att det lyfts liksom också en ömsesidig respekt. Jag tycker att det är jättefint att skådespelare också, till exempel Stina Ekblads väldigt viktiga liksom, och fina krönika om liksom skådespelarens arbete i det här. Och jag tänker så här, all teater blir bättre av att vi pratar med varandra. Om det så är att man ska göra en koreografisk fantasy-grej helt liksom som skapas på golvet, impro typ, eller om det är Norén deluxe liksom, med jättemycket dramatik. Så oavsett vad tycker jag det är skitnice. Mer sånt. Mm.
Och jag hör ju er säga, ja, Olof.
Men jag tar med mig, för mig var det liksom Malin Axelssons, att den unga publiken är så dramaturgiskt kunnig och skapar, precis som vi säger här, liksom skapa dramaturgi i sina plattformar. Att det är någonting att ta med sig när vi gör teater för barn och unga. Att liksom den är kunnig. Mm.
Och vad kan då vuxenteatern lära sig av barnteatern med sin kunniga publik?
Ja, men jag tror vi... Det här att folk kan gå under föreställningen, som det faktiskt händer ibland när vi spelar teater i Husby, det är en morot liksom för att jobba på ett annat sätt. Jag tror liksom all teater skulle må bra av att om publiken blev uttråkad, den skulle gå sin väg.
Ja. Hur gör ni då för att hålla kvar dem? För att de inte ska gå?
Nej, men vi försöker skriva så bra pjäser som det bara går. Försöker ta dit så bra skådespelare som det bara går. Försöker göra så fantastiska föreställningar som det går. Och som berör dem. I Husby så liksom jobbar vi väldigt mycket med liksom ett inifrån perspektiv. Att vår publik ska på något sätt kunna känna igen sig i berättelsen. Kunna använda den berättelsen i sitt liv. Så, alla sätt.
Så säger Olof Hansson, konstnärlig ledare, och Elisofie André, dramatiker och manisk författare. Båda ni var med från Biby Helsingborg. Tack för det. Detta är P1 Kultur med mig, Jack Lans. Nu är det dags för en essä. I år är det 100 år sedan beatpoeten Allen Ginsberg föddes. I dagens radioessä från OBS så tar författaren Ulf Peter Hallberg med oss på promenader i Paris och i Berlins parker. Och han tänker tillbaka på när Allen Ginsberg lärde honom om negativ kapacitet.
Den här berättelsen utspelar sig under den så kallade coronakrisen år 2020. När du som lyssnar hör den så befinner du dig kanske i någon mutation av samma kris. Eller så har den avlösts av en helt ny. Kanske upplever du någon form av lättnad. En lite ljusare tid. Vår tillvaro är en pendel mellan dessa poler som inte kan existera utan varandra. En oväntad händelse utlöser en kris. Hela planeten ligger i spasmer. Hur ska vi höra ihop om allt är kaos? Vad finns det för krafter? Vi drar i nödbromsen. Resten beror på oss. Lärdomarna i denna berättelse är inte nya. De är alla erfarenheter som många gjorde detta år. Vi behöver våra minnen. Vi behöver poesin. Och vi behöver träden. Men varje människa har sina egna hågkomster, dikter och parker. Detta är mina. När president Macron släckte ner Paris på kvällen torsdagen den 12 mars 2020 kände jag mig som den amerikanske poeten Allen Ginsberg. Denne var överallt när han levde, över hela jordklotet, och han tyckte om att undervisa. Och så älskade han livet. Jag identifierade mig med honom som lärare och författare. Därför var jag på Sorbonne, mot alla odds. Trots varningar från omvärlden hade jag tagit mig till Paris och mådde som alltid bättre än de flesta. Den vita yang-pricken i den svarta yin-halvan, det är Paris-effekten. I Luxemburgträdgården, min viktigaste plats på jorden, höll jag och mina elever på med ett skrivprojekt som var en reaktion på situationen, smittan. Hur man berättar en historia när allting är hotat, när allt står på spel, när man inte kan tro på någonting längre. Undantagstillståndet. Plötsligt var grindarna till parken låsta. Alla kaféer och mötesplatser, ja hela stan, nedstängd. Ett enda tal från Macron till franska nationen. Alla hade förstått. Det är sista chansen. Ginsberg hade sprungit omkring i Luxemburgträdgården 1957-58 när han bodde på The Beat Hotel. Sommaren 1980 besökte jag honom några dagar i Boulder, Colorado, där han undervisade om de engelska romantikerna för unga studenter som ville lära sig skriva. Han lärde mig något som han kallade negativ kapacitet. Hur man kommer vidare med det osäkra, det svåra, mysteriet. I mars 2020 stod vi plötsligt inför ett osynligt virus. En kallhamrad egoist, covid-19. Partikeln utan spegelbild. En trojansk häst på bröstet till varje människa. Några dagar senare kom jag iväg från Paris med ett av de sista planen som lämnade staden just då. Mot Berlin. Paris var stängt. Luxemburgträdgården stängd. Jag sökte mig till Berlins stora park, Tiergarten, och började gå runt en timme före mörkrets inbrott. Nästa dag gjorde jag samma sak, och nästa samma igen. Det skulle pågå hela året och fortsätta nästa. Tiergarten skapades som jaktmark 1527. Och när jag går där så tänker jag på allt de här träden har sett sedan 1945. Äldre än så är de inte. Vid andra världskrigets slut fälldes nämligen nästan alla träd och förvandlades till ved. Av 200 000 praktfulla träd på 210 hektar återstod 700 ensamma, brandskadade små dvärgträd lite här och där. Tanken på att träden i Tiergarten planterades och växte ur ruinstaden Berlin hjälper mig. Om jag inte går dit varje dag känner jag mig sjuk. Jag har upptäckt att jag inte är ensam. Bland de många träd som talar till mig finns också människor som lyssnar till samma budskap. Bara en bit bort, vid nästa träd. Efter några veckors kringsträvande urskiljer jag återkommande par och enstöringar som jag på samma platser. Unga människor som tränar, gör gymnastiska övningar vid ett speciellt träd, varenda dag. Barn som följer sina föräldrar genom parken på väg hem. Alltid samma väg. När jag går på gångarna hör jag hela tiden fragment av samtal mellan vänner och kärlekspar om ditt och datt. Dessa samtal återskapar betydelsen av vänskap, promenader, förtroende och förhoppningar. Det låga ljudet av två vänner som samtalar förtroligt om någon detalj i livet på en av parkens gångar talar samma språk som Allen Ginsbergs poesi. I Colorado 1980 deklamerade Ginsberg Shelleys Hymn to Intellectual Beauty för att lära oss att älska konsten och livet. Vi pratade om allt under sena eftermiddagar i hans trähus i Boulder. När han talade lät det som diktens sång i Howl och andra dikter, här i översättning av Per Planhammar. Världens tyngd är kärlek. Under ensamhetens börda, under missnöjets börda, så är tyngden vi bär, kärlek. Beatpoeten Allen Ginsbergs poesi var uppmärksamhet på livet, utvecklad ur inre osäkerhet, nederlagets vrål, som William Carlos Williams skrev i förordet till Howl. I den mediokra aggressionens tid, när existensen har satts inom parentes och allt präglas av sönderfall, ensamhet och skyddsanordningar, då går jag bland de kraftfulla trädstammarna i Tiergarten och tänker på vad Allen Ginsberg sa på verandan till trähuset i Boulder 1980. Det som gör en till författare är förmågan till inlevelse i chocktillstånden. Som Virginia Woolf skrev, konsten är ett dolt mönster. Vi är alla delar av ett konstverk. Hamlet och Beethovens stråkkvartetter är sanningar om det vi kallar världen. Det finns ingen Shakespeare, ingen Beethoven och ingen Gud. Vi är orden. Vi är musiken. Vi är tinget i sig. Sen satt vi tysta och rökte och så sa Allen: det bästa i oss uppstår ur vår sårbarhet. Ingen vila utan kärlek. Jag tänker i Tiergarten, katastrofen är att historien förlorar sin mening om var och en bara arbetar på sin historia, söker kontakt utan förpliktelser. Beatpoeterna ville se allt i den amerikanska natten. Ingen människa var för liten, för obetydlig. Deras anslag var gemenskap, visioner, Baudelaires korrespondenser. Deras store fotograf och filmare Robert Frank sa att han kunde se Big Ben i London från Coney Island i New York. När han var ung kunde han se timvisarna också. Ferlinghetti vill som poet rädda alla bortsprungna katter. Han säger att poesin är det sista fyrtornet på ett stormigt hav. Krisen är uppfostraren, utvecklaren av det nya jaget. När Allen Ginsberg fick reda på att han hade kort tid kvar att leva ville han bygga en inspelningsstudio i sin lägenhet så att hans kompisar Bob Dylan och Paul McCartney skulle ha professionell utrustning att spela på när de kom förbi. När min mamma fick en inoperabel hjärntumör så sa hon: i det mörkaste finns bättringen. Jag tar operationen. Vad menade hon? Ginsberg visste. Han gjorde tai chi i sitt kök och tackade Gud för att poeten Rimbaud blickade ner på honom från ovanför diskbänken. Min mamma levde 13 goda år efter operationen. När de sista solstrålarna får Victoria att lysa klart i guld över mig och alla andra som släntrar genom Tiergarten, deklamerar jag för träden och de förbipasserande en rad skriven av Lawrence Ferlinghetti till vännen Allen Ginsberg och lovar mig själv att bli en bättre människa. Poesin är själens energi. Om själen existerar. Då hör jag plötsligt någon säga: du glömde oss. Så jag tillägger: träden är livets energi. Och ni existerar. Danke, säger träden yin och yang, med en och samma röst.
Det sa författaren Ulf Peter Hallberg. Essän producerades av Olof Åkerlund. P1 Kultur är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon igen. Då ska vi bland annat höra det här. Den den franska filmklassikern Betty Blue 37,2 grader på morgonen. Den har dykt upp på SVT Play. I P1 Kultur blir det en kritikerduell mellan våra medarbetare Katarina Vikars, som en gång hatade vad filmen stod för, och Nina Assanoj, som föll pladask när den hade premiär för 40 år sedan. Nu har de sett om filmen. Hur funkar den idag? Det får vi höra. Dessutom besöker vi Järvaveckan som i år fyller 10 år. Bland annat träffar vi de unga poeterna Marx Mukaru och Nasir Sarr som med gruppen Gatan talar gör en pop-up för att skapa stämning, introducera poesi, musik och unga inspiratörer. Och så vaskar vi fram det mest minnesvärda från veckans kultur tillsammans med Lisa Bergström, Roger Wilson och Tina Merafsson. Reporter idag var Nora Makander och Rasmus Grosin, producent Sara Ek, tekniker Sofie Ward. Jag heter Jack Lantz.